الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Idag kommer vi med Allahs vilja att tala om Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, den tredje khalifan, den tredje bästa sahabin i islam. En man som blev muslim tidigt, som gjorde hijra till Habasha och till Medina. En man som var lovad paradiset. En man som gifte sig med två av profeten Muhammeds döttrar, alayhi salatu wassalam. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Och vi börjar som vanligt med att gå igenom hans namn, hans släktträd, hans smeknamn, hur han blev muslim och hans dygder. Han är Uthman. Är det någon som vet vad ordet Uthman betyder? Ha? Ett litet lejon. No. Uthman betyder lejon. Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, ibn Umayya, ibn Abd al-Shams, ibn Abd al-Mannaf al-Qurashi. Uthman möts med profeten Muhammad alayhi salam i hans släktträd vid Abd al-Mannaf. Så Uthman är också släkt med profeten Muhammad sallallahu alayhi salam, fast ganska långt bort. Och hans kunya, hans smeknamn är Abu Abdallah och Abu Omar. Abu Abdallah och Abu Omar. Hans titel, han kallas för Dhu-Nurayn. Dhu-Nurayn. Mannen med de två ljusen. Vilka två ljus? Naam, profeten Muhammeds döttrar, sallallahu alaihi wasallam. Då profeten gifte bort Ruqayya till honom. Och Ruqayya, hon dog vid slaget av Badr. Och sen gifte bort profeten a.s. bort Kalthum till honom. Och Imam Suyuti, han säger att vi känner inte till någon person som har fått gifta sig med två stycken av en profets döttrar. Alltså genom hela jordens historia. Känner vi inte till att en profet har gift bort två av sina döttrar till en och samma man. Mashallah. Så Ruqayya och Kalthum. Och han hade även flera fruar. De dog och så vidare. Och så där. Han hade sammanlagt 16 barn. 9 pojkar och 7 flickor. Uthman radiyallahu anhu, han föddes år 6 hijri. År 6 lafon. År 6 efter elefantåret. 6 år efter Amul Fil. Ja, och det var ju det året som profeten Muhammed föddes, Amul Fil. Så han föddes 6 år efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hur såg han ut? Det finns inte så mycket beskrivet, men det finns att han var medellång, bredaxlad och han var otroligt vacker. Folk som såg honom, de sa han var den vackraste människan vi sett typ. Ja, ni från de vackraste människor vi hade sett. Han hade ett stort skägg, azim al-lahya, ett stort skägg som han brukade färga. Alltså när det blev grått så färgade han håret, eller färgade han skägget. Och han var också brunaktig och hade en väldigt vacker och jämn hud. Han var också väldigt vältalig. Salaf sa att vi har inte sett någon från sahaba som var mer perfekt i att tala än Uthman radiyallahu anhu. Samtidigt som han var väldigt försiktig med att prata. Uthman var inte personen som pratade i onödan. Det står inte i detalj hur han blev muslim. Men det som står i sira-böckerna är att det var Abu Bakr radiyallahu anhu som kallade honom till islam. En Abu Bakr kallade Uthman till islam och han accepterade. Och vad beträffar profeten Muhammeds eller profeten vad beträffar de hadither som profeten Muhammed alaihissalam har sagt om Uthman radiyallahu anhu, så är de många. Och vissa av de haditherna har vi nämnt, och vi kommer att påminna er om vissa av dessa hadither. Men generellt, alla hadither som talar om dygden av sahaba omfattar också Uthman. Alla generella hadither som prisar sahaba omfattar Uthman. Haditherna som prisar al-khulafa al-rashidun omfattar också Uthman radiyallahu anhu. Då profeten Muhammad alaihissalam han sa att håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Håll fast vid den och bit fast vid den med era hörntänder. Så han nämnde att efter honom kommer muslimerna att se mycket ikhtilaf, mycket splittring och olika åsikter. Och han beordrade då sahaba att hålla fast vid hans sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidun, som är Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum ajma'in. Och vi har också nämnt hadithen där profeten Muhammad alaihissalam han sa att al-khilafatu an-nubuwa, det profetiska styret, kommer att fortsätta i 30 år efter mig. Och Uthmans khilafa faller in under detta. En annan hadith som är från de klaraste och tydligaste som finns i Bukhari och i Muslim, eller i Bukhari, det är hadith Abdullah bin Umar som sa att vi brukade under profetens liv alaihissalam säga att de bästa av folk är Abu Bakr och sen Umar och sen Uthman ibn Affan. Alltså vi sahaba hade konsensus, vi brukade säga bland varandra att de bästa av folk i den här umman efter profeten Muhammad alaihissalam är Abu Bakr, Umar och Uthman. Och den här hadith finns i Bukhari. Och vi har ju nämnt tidigare, när man säger så här, att det här brukar vi göra under profeten Muhammeds liv, det här brukar vi säga under profeten Muhammeds liv, vad indikerar det för någonting? Det indikerar ett godkännande på att det här är någonting som profeten alaihissalam kände till, men inte ni kritiserade eller nekade. Det vill säga att profeten alaihissalam godkände att de här tre är de bästa av människor efter honom. Uthman är också en av de sahaba där det finns klara och tydliga texter att han är lovad paradiset. Uthman är i Jannah. Uthman kommer att vara i paradiset. Ni känner till hadithen där profeten alaihissalam gick upp på berget Uhud tillsammans med tre av sahaba. Vilka tre var det? Ja, vilka tre är det? Minns ni? Uthman. Nej. Abu Bakr, Umar och Uthman. Och berget skakade till. Uhud skakade till. Och då satte profeten alaihissalam ner foten. Och han sa, Uskun, stå still Uhud. För sannoliken på dig står det en siddiq och två martyrer. Det står en siddiq och två martyrer på dig. Och denna hadith finns i Bukhari. Så han vittnade om att Uthman skulle bli en martyr. Och att Umar skulle bli en martyr. Och att Abu Bakr var en siddiq. Och det här är också en av dala'il al-nubuwa. Ett bevis på att profeten Muhammad alaihissalam, han var en sann profet. Då han berättade någonting som skulle hända i framtiden. Vilket man endast kan känna till genom uppenbarelse. Och när Uthman i sina sista dagar blev omringad av upprorsmakarna som senare också mördade honom, som vi kommer att ta upp i nästa lektion, så sa Uthman till de här människorna som ifrågasatte att han skulle vara deras ledare. Han hämtade sahaba och han sa, jag ska påminna er och sahaba är mina vittnen. Endast sahaba, ingen annan är mina vittnen. Vet ni inte att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, den som gräver brunnen av Roma kommer att få paradiset. Och det var jag som grävde den. Vet ni inte att han sa, den som utrustar al-Usra armén kommer att få paradiset. Och det var jag som utrustade den. Och sahaba bekräftade vad Uthman sa radiyallahu anhu. Så här han sa till de här upprorsmakarna, Att jag är lovad paradiset. Ni sahaba vittnar om detta. Profeten Ali Islam, han sa, den som köper Roma brunnen kommer att få gå till paradiset. Och de sa att när de flyttade till Medina, och ni vet ju, den arabiska halvön är inte så rik på vatten. Det finns väldigt lite vatten. Så fanns det den här brunnen som ägdes av en man. Och den här mannen, vad gjorde han för någonting? När folk ville ha vatten så var de tvungna att köpa. En hink med vatten kostade en mudd. Alltså 2 händer fulla med mat eller ris eller någonting. Ja, den kostade en mudd. En hink med vatten. Så profeten Al-Islam försökte att köpa den här brunnen av den här mannen. Och han sa, om du ger oss den här brunnen så kommer du att få en flod i paradiset. Men mannen sa nej. Det här är min inkomstkälla för mig och mina barn. Och då så gick Uthman radiyallahu anhu till den här mannen. Efteråt, han hade hört det här. Och köpte den här brunnen för 35 000 dirham. 35 000 dirham. Och jag försökte kolla upp hur mycket det är. En dirham kostar ungefär i värt 1 gram guld, i 4 kronor. Så 35 000 gånger 4 blir ungefär idag 140 000. Köpte han från sina egna pengar den här brunnen. Och så gick han till profeten Muhammed al-Islam, och så sa han, ja Rasulullah, får jag samma belöning som den här mannen skulle ha fått? Och då så sa profeten, ja, det får du. Och då så sa han, den här brunnen är till muslimerna. Alla får dricka gratis. Och Jaysh al-Usra, och ordet Usra betyder svårighet. Armén som skulle ut på ett väldigt svårt krigsuppdrag. Och det var slaget av Tabuk. Och varför var det så svårt att ge sig ut till Tabuk? Det var långt bort och det var kokhett. Och det var skördetid. De ska ge sig ut i flera månader. Och samtidigt så ska man skörda. Vad händer om du inte skördar? Allt förstörs typ, eller hur? Så det var väldigt svårt för sahaba. Och de hade inte heller råd. Staden var fattig. Det här var i början av islam. Så profeten al-Islam, han sa att den som utrustar men yujahiz, den här armén, kommer att få paradiset. Och Uthman radiyallahu anhu, han var den som utrustade armén. Ja, ni köpte hästar och kameler och vapen och så vidare. Subhanallah. Så han var lovad paradiset av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det finns också ett tillägg i hadithen. Och det var att profeten Muhammed al-Islam, han sa att moskén i Medina hade blivit trång. Muslimerna hade blivit många. Och muslimerna fick inte plats att be i moskén i Medina. Så profeten al-Islam, han sa, vem ska köpa marken bredvid moskén så att vi kan expandera moskén? Och han kommer att få paradiset. Vem tror ni köpte marken? Uthman radiyallahu anhu. Köpte den för sina egna pengar. Finns ju också den fina hadithen i Sahih Muslim där profeten Muhammed alaihissalam gick in i en trädgård i Medina bakom en mur, och det fanns en dörr där, och det sägs att han satte sig vid vattnet, drog upp kläderna så att knäna syntes, och så knackade på dörren, och då så sa profeten alaihissalam till Abu Musa som var med honom, gå och öppna porten och berätta glada nyheter till den som knackar på att han kommer att få paradiset. Och då öppnade Abu Musa porten, och bakom den så stod Abu Bakr radiyallahu anhu. Och då så sa Abu Musa att profeten alayhi salam ger dig de glada nyheterna att du ska till paradiset. Så Abu Bakr sa alhamdulillah. Och sen så knackade en gång till på porten, och profeten alayhi salam sa samma sak. Öppna och berätta för honom att han ska till paradiset. Dessa glada nyheter. Och när Abu Musa öppnade så var det vem? Umar radiyallahu anhu. Och Umar, han sa också alhamdulillah när han fick höra dessa nyheter. Och så knackade en gång till på porten. Och då så sa profeten alayhi salam, öppna och ge honom den glada nyheten att han ska till paradiset på grund av en motgång som kommer att drabba honom. En fitna, en prövning. Och då öppnade Abu Musa, och det var Uthman radiyallahu anhu. Och då så sa han att ge dig de glada nyheterna från profeten Muhammed al-Islam, att du ska till paradiset baserat på en prövning som kommer att drabba dig. Och då så sa Uthman, alhamdulillah, wallahu al-musta'an. Genom att Allah hjälpa mig i den här motgången. Finns också ett tillägg. Att när Uthman kom in så täckte profeten al-Islam sina knän. Först han brydde sig inte när Abu Bakr och Umar kom in. Men när Uthman kom in så täckte han knäna. Och så sa han att Uthman är en blyg man. En man som har mycket blyghet. Och det kan hända att han, om han ser mig i det här tillståndet, så skäms han att fråga om det som han kom för. Men jag vill inte hindra honom att han ska be om det som han kom för. Så jag täckte mina knän. Och Aisha radiallahu anha berättar också att Rasulullah a.s.w. låg hemma hos mig och hans lår eller smalben var blottade. Alltså man kunde se profeten a.s.w.s lår eller smalben. Och då bad Abu Bakr om tillåtelse att få komma in och det fick han. Och profeten a.s.w. låg kvar i samma tillstånd. Och sen kom Umar, bad om att få komma in och det fick han. Och profeten a.s.w. låg kvar i samma tillstånd. Och medan de talade så kom Uthman radiallahu anhu och bad om tillåtelse att få komma in. Och då så satte sig profeten upp alaihissalam och täckte sina ben och rättade till sina kläder. Och när Uthman senare hade gått så frågade Aisha om varför profeten alaihissalam gjorde som han gjorde. Yani du brydde dig inte om att Abu Bakr och Umar kom och man såg dina ben. Och då så sa profeten alaihissalam: ska jag inte vara blyg inför en person som änglarna är blyg inför? Afala astahi min rajulin yastahi minhu al-malaika aw kama qal. Ni ska inte skämmas eller vara blyg för en person som änglarna skäms för. Änglarna är blyga för honom. Mashallah. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och den här hadithen bevisar att Uthman radiallahu anhu, han var otroligt blyg. Han hade mycket haya. Och att vara blyg är en god egenskap. Och som en Nawawi säger att den här hadithen bevisar också dygden av änglarna. Att änglarna också är blyga. Uthman var blyg. Och profeten alaihissalam har nämnt att blyghet är en väldigt viktig aspekt och egenskap av islam. Som i hadithen där han sa att iman är ungefär 60 eller 70 grenar. Den högsta av dem är la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Wal-haya'u min al-iman. Så al-haya är en av de viktigaste av delarna från denna tro. Så pass att profeten Muhammed al-Islam, han sa att haya och blyghet hänger ihop. Eller han sa i alla fall, haya och iman, blyghet och tro hänger ihop. Om den ena tas bort försvinner också den andra. En person som inte har någon haya, han har ingen iman. Och ju mera iman man får, ju mera haya kommer man att få. Varför? Vad har haya med islam att göra som är så viktigt? Att vara blyg och att skämmas. Profeten alaihissalam, han sa i en sahih hadith som vi känner till i 40 hadifer, att från de visa ord som profeterna har förmedlat före mig är: om du inte har någon skam, så gör vad du vill. Idha lam tastahi fasna ma'shit. Om du inte har någon skam i kroppen, om du inte skäms, gör vad du vill. Och då säger ulema, den här hadithen tolkas som att personen som inte har någon iman eller som inte har någon skam kommer att göra vad som helst. Vad är det som hindrar personen från att göra dåliga saker? Det är al-haya, blyghet. Att man skäms inför Allah subhanahu wa ta'ala. Hur kan en person till exempel, hur kan jag dricka alkohol? Jag skäms. A'udhu billah. Hur kan en person göra zina? Jag skäms inför Allah. Eller hur? Så blyghet är jätteviktigt i islam, systrar och bröder. Att en person skäms för att göra dåliga saker. Skäms för att inte göra det Allah har beordrat honom att göra. Så blygheten leder människan till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så sa profeten alaihissalam att blyghet, al-haya, kommer bara med gott. Det för bara gott med sig. Så en väldigt, väldigt viktig egenskap av islam. Anas ibn Malik, han sa att Rasulullah alaihissalam, han sa att Abu Bakr är den barmhärtigaste från denna umma. Umar är den starkaste i Allahs religion. Och Uthman ibn Affan är personen med den renaste hajan. Han är den personen med den renaste hajan, den renaste blygheten. Och Mu'ad ibn Jabal är den kunnigaste personen i halal och haram. Och Zayd ibn Thabit är den kunnigaste i arvsrätt. Och Ubay ibn Ka'b är den som läser Koranen bäst. Och varje umma har en amin. Och denna ummas amin är Abu Ubaida ibn Jarrah. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Det berättas också att när Uthman skulle ge pengar till profeten al-Islam för det här slaget, Jaysh al-Usra, så kom Uthman med 1000 dinar och gav dem till profeten Muhammad al-Islam. Och då så sa profeten al-Islam, ma darra Uthman ma amila ba'd al-yawm, att det spelar ingen roll vad Uthman gör efter idag. Yani han kommer inte skadas av någonting som händer honom resten av livet. Yani han är lovad paradiset. Spelar ingen roll vad han gör. Han är förlåten för det som har varit och det som kommer. Mashallah. Ma darra Uthman ma amila ba'd al-yawm. Och han repeterade dessa ord. Och denna hadith finns också i Tirmidhi. En annan hadith som bevisar Uthmans dygd och att han är i Jannah är den kända hadithen om de 10 som är lovade paradiset. Och vi kanske har nämnt den, eller hur? Men vi påminner. Profeten Ali s.a.w. han sa, Abu Bakr är i Jannah, Umar är i Jannah, Uthman är i Jannah, Ali är i Jannah, Talha är i Jannah, Zubair är i Jannah, Abdurrahman bin Auf är i Jannah, och Sa'd är i Jannah, och Sa'id är i Jannah, och Abu Ubaida ibn al-Jarrah är i Jannah. Och den här hadithen är också sahih. Och det här är de som kallas för al-Mubasharuna bil Jannah, de 10 som är lovade paradiset. Och det här talar vi om förut, att sahaba generellt, alla är lovade paradiset. Generellt, och så finns det de som specifikt också har lovats vid namn att de ska till paradiset. Uthman hade inte bara den bästa karaktären i islam. Han hade också väldigt god karaktär innan det att han blev muslim. Och det här är någonting som följer människan. Så som profeten alaihissalam han sa, khayrukum fil jahiliya, khayrukum fil islam, idha faqihu. Att de bästa av er innan islam i jahiliya är också de som blir de bästa muslimerna. Om de får kunskap. Och den här hadithen är Bukhari. De bästa i jahiliya är de som blir bästa muslimerna. Vad menas med det här? En personen som var det ärligaste innan han blev muslim, han blir ju ännu ärligare när han blir muslim, eller hur? Personen som var generös blir ännu mer generös. En islam kommer bara och förfinar hans goda karaktär. Så som profeten al-Islam han sa, att jag har endast sänds till människorna för att fullborda den goda karaktären. Det goda som folk har, det får de behålla, men islam kommer att fullborda den och göra den ännu bättre. Så Uthman radiyallahu anhu var från dem som var känd för hans haya, hans givmildhet och hans ärlighet innan islam. Och det här sa också Uthman om sig själv radiyallahu anhu. När man omringade hans hus och man ville mörda honom, så sa han, han kom ut till sahaba och han hade blivit blek i ansiktet. Och han sa, de har hotat att de kommer att döda mig. Det här tog hårt på honom. Han var en person med ett rent hjärta. Vad ska man döda mig för? Han var muslimernas khalifa. En av de bästa människor på jorden. Och de tyckte han var orättvis. Qatalahumullah. Och då så säger han, de hotade nyss att döda mig. Och då så sa de som var med honom, Allah kommer att ta hand om dessa människor åt dig. Allah kommer att skydda dig. Och då så sa Uthman radiyallahu anhu, med vilket rätt ska de ta mitt liv? Jag hörde Allahs sändebud alaihi salatu wassalam säga, en muslims liv får inte tas förutom vid 3 tillfällen. Kufr efter islam, att en människa lämnar islam. Otukt efter giftermål, eller den som tagit någon annans liv utan rätt. Bara vid de här tillfällena har man rätt att döda en muslim. Och även det ska ju gå igenom en domstol. Och då så sa Uthman, för wallahi, jag har inte begått zina, otukt, vare sig i jahiliya eller efter det att jag har blivit muslim. Och han sa en gång, islam ökade bara min haya. Jag gjorde inte zina innan islam och inte efter islam. Så på den här punkten kan de inte ta mitt liv. Och efter det att Allah har väglett mig, så finns det ingenting jag skulle byta ut mot denna religion. Jag skulle aldrig lämna islam. Och tre, jag har inte tagit någons liv, så varför ska de ta mitt liv? Så här nämner Uthman radiallahu anhu hans goda egenskaper även innan islam och efter islam. Och det nämns också att Abu Bakr radiallahu anhu aldrig drack alkohol, vare sig före islam eller efter islam. Han och Abu Bakr och självklart profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Uthman utfärdade många stora saker under hans tid som khalifa över muslimerna. En av de stora saker som Uthman gjorde var att han samlade Koranen, eller Mushaf. Han samlade den Koranen som vi idag läser. Hudhayfa kom till Uthman radiallahu anhu och han sa att han var rädd att muslimerna skulle börja tvista och bråka om Koranen som judar och kristna hade gjort. Så han tyckte att Uthman skulle lösa det här problemet genom att ena muslimerna på en och samma Koran. Och då skickade Uthman ett brev, eller han skickade till Hafsa radiallahu anha, att hon skulle skicka dem blad med Koranen hon hade hemma. För om ni minns, vi nämnde också att Omar samlade Koranen, eller hur? Men här säger ulema, Omar samlade inte Mushaf. Han samlade inte ihop Koranen som vi har den idag. Alltså från surat al-Fatiha till surat al-Nas. Utan han skrev ner den. Typ, yani en sura på ett papper, en annan sura på två papper, en sura på tre papper och så vidare. Så den fanns samlad, men inte i den här ordningen som vi har den idag. Som en bok, en mushaf. Så Uthman bad Hafsa hämta de papper som var hemma hos henne, alla dessa blad. Och han beordrade sen Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair och Sa'id ibn As, och Sa'd ibn As och Abdurrahman ibn al-Arthaf att skriva ner Koranen. Och han beordrade att Koranen skulle skriva ner på Quraysh dialekt. Och sen skickade Uthman en kopia till varje del av den muslimska världen. Och han beordrade att man skulle bränna upp alla andra, yani kopior som fanns. Vad menas med det här? Och det här finns i Bukhari. Yani, Koranen fanns som vi sa på papper. Och sahaba var inte ett folk, araberna var inte ett folk som brukade läsa mycket. Många av dem var analfabeter. De var ett folk som memorerade. Och många av sahaba kunde Koranen utantill, eller stora delar av Koranen utantill. Men man skrev ner den på Abu Bakrs tid och Umars tid. Men på Uthmans tid så blev han rädd att folk skulle börja tvista. Tvista över vad? När Allah skickade ner Koranen så sände han ner Koranen på olika dialekter. Men Koranen är en. Det vi alltid säger att det finns bara en Koran, eller hur? Det finns inte två Koraner. Men när Koranen uppenbarades så uppenbarade Allah Koranen med olika dialekter. För araberna hade olika dialekter. Att man använder olika synonymer för olika ord. Och den mest korrekta arabiskan, det var den arabiska som talades av Quraysh i Mekka. Men för att folk lätt skulle ta åt sig budskapet så uppenbarades Koranen med olika dialekter. Till exempel var det, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. En annan läsning, fatathabbatu. Och det betyder exakt samma sak. Fatabayyanu fatathabbatu. Om en syndare kommer till er med en nyhet så ska ni bekräfta. Ja, ni bekräfta fatabayyanu fatathabbatu. Så sahaba var oroliga över att folk skulle börja bråka med varandra om vad som är rätt och vad som är fel. Och när folk hade förstått Koranen och Koranens språk så fanns det inte längre ett behov av att ha olika dialekter. Så därför så sa Uthman att vi samlar Koranen på Quraysh dialekt. Yani den huvudsakliga dialekten hos araberna. Och allting annat tar vi bort. Eldar upp dem. Så man skrev ner Koranen med Quraysh dialekt. Som den uppenbarades på också. Och alltså från surat al-Fatiha till surat al-Nas. Och sen skickade man de här masahif, de här koranerna, till olika delar av den muslimska världen. Och det är det som idag kallas för Mushaf al-Uthmani. Eller hur? Rasm al-Uthmani. Även idag. Dagens Mushaf kallas för yani Mushaf al-Uthmani eller Rasm al-Uthmani. Den som skrivs ner med yani Uthmans beordring. Och här säger också sahaba att det här skedde i konsensus och enhet med alla sahaba. Yani ingen av sahaba ifrågasatte det som Uthman gjorde. Och här kommer också en annan fråga som ofta kommer upp. Koranens ordning på verserna eller på surerna. Är det någonting som de gjorde ijtihad på? Eller är det någonting som är en uppenbarelse? Och många av de lärda säger att nej, ordningen på surerna är också yani på det sättet som Allah uppenbarade den på. Och beviset på det i vissa hadither där profeten alaihissalam, när en vers eller en sura kom ner, då så sa han, den här suran ska vara mellan dessa två surer. Men det här är dess plats. Yani, även den här ordningen på surerna är också en del av uppenbarelsen. Så allt i Koranen är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det intressanta är att den här Koranen som Uthman hade finns kvar även tills idag. Hans privata mushaf finns kvar fram tills idag. Och de som han skickade finns kvar. Jag tror det finns en på museum i Uzbekistan, va? Och det finns en i Turkiet också. Och så, där. Så det finns i alla fall kvar den här mushaf. Så alhamdulillah. Koranen är bevarad muntligt och skriftligt. Ingen kan komma och påstå någonting annat. Under Uthmans tid skedde också många erövringar. Vi nämnde ju att Abu Bakr gjorde en stor jihad. Och Umar gjorde stor jihad och erövrade många länder. Uthman radiallahu anhu fortsatte dessa strider och spred islam. Till exempel så skickade Uthman Muawiya ibn Abi Sufyan till Qubrus. Vad är Qubrus för någonting? Cypern. Och den ö, eller hur? Umar hade tidigare inte tillåtit sahaba att kriga med båtar. Utan kriget var på land. Kanske Umar tyckte att man skulle vänta eller någonting i alla fall. Så Umar, när han skickade soldater, så var kriget på land. Men Uthman radiallahu anhu var, de sa, den första mannen i islams umma som gjorde en flotta, en armé på havet, mashallah. Och muslimerna krigade och erövrade Qubrus. Under Uthmans tid så erövrade man också Azerbaijan, Armenien, Kabul, i dagens Afghanistan, Sijistan som ligger i Iran, eller hur? Nordafrika, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marokko. Och det var stora krig mot berberna. Ja, jättestora krig mot berberna. Och på havet också. Yani, stora, stora krig mot nordafrikanerna. Han erövrade också hela Egypten. På Umars tid så erövrade man nästan hela Egypten. Men Alexandria var kvar. Som erövrades under Uthmans tid, radiyallahu anhu. Och man fullbordade också erövringen av Persien. Den i dagens Iran och det här stora riket som man hade påbörjat på Umars tid. Den här erövringen fullbordades. Och de säger att den här tiden där Uthman styrde muslimerna var en guldålder. En tid av rättvisa, en tid av trygghet och en tid av rikedom. Han delade ut pengar till folk hela tiden. Mashallah, statskassan hade blivit så full på grund av att folk betalade zakat och alla krigsbyten och så vidare. Så det fanns typ ingen fattigdom. Han till och med gav pengar till folk när de fick barn. Så gav han pengar till folk. Och det var någon som frågade mig förra veckan om barnbidrag. Att det var muslimerna som införde barnbidrag. Det kan ha en grund, wallahu a'lam. En annan stor gärning som Uthman gjorde, det var att han expanderade de två heliga moskéerna. Under hans styre så expanderade han moskén i Medina och moskén i Mekka. Moskén i Medina expanderade han två gånger. Under profeten Muhammeds liv och efter hans bortgång. Och han sa den här kända hadithen att den som bygger ett hus för Allahs skull kommer Allah att bygga ett hus i paradiset för. Den som bygger en moské kommer Allah att bygga ett hus i paradiset för. Han är den sahabin som berättar den här hadithen. Och han expanderade också moskén i Mekka. Så det här är några av de stora saker som Uthman radiyallahu anhu utförde under sitt liv. Uthman var också en man som dyrkade Allah otroligt mycket. Han var en man som beskrev som sawam qawam. Sawam betyder en person som fastar mycket. Ordet sawm. Egentligen man säger en person, han är saim, fastande. Saim, men när man säger sawam, då betyder det att han, enil mubalaga, han fastar otroligt mycket. Qawam, en person som ber otroligt mycket. Och Abdullah bin Umar läste den här versen från surat Zumar. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhira wa yarju rahmata rabbih. Eller, yani ska man jämställa de som förnekar islam med en person som står och ber under stora delen av natten med pannan i marken i sujud, och han står inför sin herre upprätt och är rädd för det kommande livet. Och yarju rahmata rabbi, och han hoppas på sin herres nåd. Då så sa Abdullah bin Omar, det här är Uthman radiyallahu anhu. Och hans fru, och det här är kanske det mest otroliga, berättade att Uthman radiyallahu anhu ställde sig och läste ut hela Koranen i en raka. Från surat al-Fatiha till surat al-Nas i en raka. En enda raka. Läste han ut hela Koranen på en natt. Från Isha till strax innan Fajr. Och det här bevisar också vilken baraka Salaf hade i sin tid. Idag jag kollade på någon, det fanns något klipp på YouTube. Så hela Koranen, det stod det så 24 timmar tror jag, ungefär. Men här, mashallah, Uthman läste ut hela Koranen i en raka. Ajib. Är ni, vem kan göra någonting sånt här? Subhanallah. Uthman var också otroligt ödmjuk. Han var inte högmodig. Precis som Omar radiyallahu anhu var han nära till folket. Han var inte långt borta från folket. Och det här är någonting som profeten Muhammad liksom har beordrat oss med. Eller beordrat makthavarna med, att de ska vara nära folket och dörren ska vara öppen. Och de ska hjälpa folket. Al-Hassan al-Basri, han sa att jag såg Uthman ibn Affan göra qailula i moskén. Uthman ibn Affan låg och vilade den här middagsbönen eller middagsvilan i moskén. Och när han ställde sig upp så hade stenarna lämnat märken på hans kropp. Och det sades, det här är Amir al-Mu'minin. Det här är Amir al-Mu'minin. Det här är de troendes ledare. Var sover han? I moskén på golvet. På stenar bland folket. Subhanallah, det här är ödmjukhet, mashallah. Som Omar, som vi nämnde, som låg och sov under trädet. Utan väktare eller någonting. Uthman var också en person som fruktade Allah otroligt mycket. Uthman hade en tjänare som hette Hani. Och Hani berättar att Uthman radiyallahu anhu, när han ställde sig vid en grav, när han gick till begravningar eller stod vid en grav, så grät han så mycket att skägget blev vått, blött. Alltså tårarna var så många att hans skägg blev blött. Och då så frågade Hani honom, han sa, ja Amir al-Mu'minin, du får höra om paradiset och helvetet, men du gråter inte på det här sättet. Varför gråter du när du står vid gravarna för? Och då så sa Uthman radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, graven är den första anhalten i nästa liv. Graven är den första anhalten i nästa liv. Om man klarar sig i graven så kommer man att få det lättare i allting som kommer efter. Men om man inte klarar sig i graven så är allting som kommer efter mycket värre. Och så sa profeten al-Islam, jag har aldrig sett någonting mer skrämmande och skräckinjagande än graven. Så vad händer? Graven är den första anhalten. Den som dör har börjat sin resa in i nästa liv. Och vad är den första anhalten när man dör? Det är graven, eller hur? Graven och sen domedagen. Och sen paradiset eller helvetet. De här anhalterna finns det. Så början på människans nästa liv är graven. Om man klarar sig i graven, خلاص, du kommer inshallah klara dig på domedagen och gå till paradiset. Om man inte klarar sig i graven, då är det kört i graven på domedagen och man kanske går till helvetet. Och vad händer i graven? Där kommer människan att frågas, vem är din herre? Vem är din profet? Vad är din religion? Vilken bok brukar du läsa? Man kommer att få se sina gärningar. Och baserat på vad man har gjort kommer ens grav att vara en grop från helvetet eller en trädgård från paradiset. Där man ligger och väntar på domedagen för att få gå till sin slutliga destination. Så graven är något väldigt allvarligt. Och profeten Ali Islam sa i denna hadith, jag har inte sett någonting mer skrämmande än graven. Jenny, vad händer? I graven det nämndes att människan pressas ihop. Kuffar pressas ihop så att revbenen krossas med varandra. Kuffar får kläder av eld och får ligga på en säng av eld. Och ett fönster till helvetet öppnats där de får se sin plats i helvetet dag och natt. Och kuffar misshandlas och torteras också i graven tills de blir till pulver om och om igen. Och deras själar straffas också i el-barzakh. Till skillnad från de troende som får ligga på en säng av Jannah med kläder från Jannah och ett fönster med vinden som kommer från paradiset. Och där får de njuta fram till domedagen. Och Allah gör oss från dem. Uthman sa också om sig själv att Allah sände Muhammed med sanningen, al-haq, alayhi salatu wassalam. Och jag var från dem som besvarade Allah och hans sändebud. Jag var från dem som trodde på det som Muhammed har skickats med. Jag var från dem som utvandrade, de två hijra. Jag gifte mig in i profeten Muhammeds familj, alayhi salatu wassalam. Jag gjorde bay'a till honom. Och vid Allah så har jag aldrig svikit eller trotsat profeten Muhammed, alayhi salatu wassalam. Vid Allah så har jag aldrig någonsin svikit eller syndat, alltså trotsat mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam en enda gång i mitt liv. Han har bara lydit. Och denna finns i Bukhari. Jag ska gå igenom en sista punkt bara. Och det var, hur fick Uthman makten? När Umar radiallahu anhu hade blivit knivhuggen, så tog det ju några dagar innan han dog, eller hur? Och sahaba vände sig till Umar och bad honom att utse en efterföljare. Men Umar radiallahu anhu, han överlämnade det här ansvaret till 6 personer. Och han sa att de här 6 människorna är de som profeten Muhammed var nöjd med när han dog. Och det var Uthman, Ali, Zubair, Talha, Sa'ad och Abdurrahman bin Auf. Och det är någon som är kvar från de här 10 som är lovade paradiset. Ahle Shura. De som man vände sig till för att göra Shura. De bästa av människorna på jorden. Och när de här 6 personerna efter Omars bortgång skulle överväga vem som skulle bli muslimernas ledare. Och det här kallas för Shura. När de kunniga i religionen och dunja samlas för att komma fram till vem som då ska styra över muslimerna. Så stod valet mellan 3 personer. Några valde Uthman, några valde Ali och några valde Abdurrahman ibn Auf. Men det lutade åt Uthman radiallahu anhu. Och Abdurrahman ibn Auf väntade i 3 dagar. Alltså man tog inte beslut på 3 dagar. Utan han sa, jag fattade inte beslut tills det att jag hade frågat alla muhajirina och ansar som fanns kvar i Medina. In alla sahaba som fanns kvar i Medina. Jag ville höra deras åsikt. Och alla, yani, utsåg Uthman. Allihopa lutade åt att Uthman skulle vara deras ledare. Och då, efter 3 dagar, så svor man den här bay'a, lojalitetsed. Vet ni vad det är för någonting? Om man har en muslims makthavare, en khalifa eller ledare, så gör man bay'a. Yani, man går till honom, man tar honom, lägger fram sin höger hand och man säger, vi lovar att vi ska lyssna och lyda på dig, du är vår ledare. Vi ska inte göra uppror och så vidare. Yani, man ger sin en ed att man ska lyda den här personen. Som sahaba gav en bay'a till profeten Muhammad a.s. och senare till Abu Bakr och senare till Umar och här till Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Och det här är också, sahaba valde alla Uthman. Varför? Jo, baserat på hadithen som vi nämnde. Vilka var de tre bästa sahaba? Abu Bakr, Umar och Uthman. Han var den tredje. Så utan tvivel var han den som var mest berättigad att få makten efter profeten Muhammed eller efter Umar radiyallahu anhu. Och här finns den här frågan om vissa säger att Ali skulle ha varit innan Uthman. Och Imam Ahmed, Ayyub Sikhtiyani och Darqutni, många av de lärda, de säger att den som påstår att Ali har företräde framför Uthman har motsatt sig det, yani, konsensus från al-Muhajirina och al-Ansar. Alla sahaba var överens om att Umar skulle vara före Ali. Uthman skulle vara före Ali. Så att det var konsensus i den här frågan. Så den som säger att Ali skulle vara istället för Uthman, han har gått emot det som sahaba sa. En fråga. Är det här ett bevis på demokrati? Det finns någon som försöker påstå att den här berättelsen är ett bevis på demokrati. Demokrati är ett folkstyre där folket bestämmer. Och subhanallah, enligt de här människorna försöker bara bevisa deras, enligt det som de tycker är rätt och så vidare. I islam har vi ingen demokrati. Vi har teokrati. Vi har Allahs lag. Det är Allah som har lagstiftat och bestämmer. Inte människorna, eller hur? För om människorna väljer, då är det det som folk vill som gäller. Om folk vill ha alkohol halal, då blir det halal. Om folk vill ha ränta, blir det halal. Om folk vill ha zina, då blir det halal. Men det här finns inte islam. Islam är det. Det är Allah som bestämmer. Allahs lag som bestämmer och som gäller. Och samma sak vad beträffar att välja makthavare. Är det hela folket som ska välja makthavare? Nej. Det behöver det inte vara. Utan vi sa att det finns olika sätt att välja makthavare på islam. Det kan vara bin nas, med text. Att profeten Muhammad s.a.w. har nämnt i en text att den här personen ska vara yani, ansvarig. Okay? Det kan vara bi istikhlaf. Yani, att man säger om jag dör, den här personen tar efter. Det är samma sak. Eller tre, det kan vara med shura. Att man överlämnar den här angelägenheten till folket av förståelse. Vilket var det som Umar gjorde. Han överlämnade det här till as-sahaba, att de skulle få välja. Men sa han, hela den muslimska umman, alla människor måste välja makthavare. Nej, han sa de här sex människorna, eller hur? Men en av de här sex, han ville bekräfta med de andra. Och vilka ville han bekräfta med? Sahaba, inte vem som helst. Utan sahaba, muhajirina wal ansar. Han ville fråga om deras åsikt. Och det här är yani, mushawara, istishara. Att man ber folk om råd. Inte att deras ord var det som måste gälla, utan han ville höra vad de hade att säga. Förstår ni? De här sex kunde ha kommit fram till att Uthman eller Ali eller någon annan skulle vara khalifa. Och det skulle vara det som gills. Så den här berättelsen tyder inte alls på att man måste, att den muslimska ledaren måste vara folkvald. Det här finns inte. För Abu Bakr utsåg vem? Umar. Han frågade inte efter någons åsikt, eller hur? Abu Bakr sa det, Umar som ska styra, punkt slut. Jag har ingenting att säga till dem. Så den här berättelsen håller inte alls för att försöka påstå att det finns någonting i islam som är demokrati. Och låt oss avsluta med ett fint ord som Uthman sa till folket. Ett visdomsord. Det har berättats att Uthman radiyallahu anhu sa att om era hjärtan skulle vara rena så skulle de aldrig få nog av att läsa Koranen. Om era hjärtan skulle vara rena så skulle de aldrig få nog av att läsa Koranen. Och det går inte en dag förutom att jag känner att jag måste läsa Allahs bok. Mycket fina ord, yani. Om ditt hjärta är friskt, om ditt hjärta är rent så kommer du njuta av Koranen. Men att man inte orkar lyssna på Koranen. Man hellre lyssnar på musik eller kollar på tv eller någonting sånt. Är ett tecken på att man börjar bli sjuk i hjärtat. Om man inte orkar lyssna på Koranen. Men att man läser Koranen och njuter av Koranen är ett tecken på iman. Och om våra hjärtan skulle vara friska så skulle vi aldrig få nog av Koranen. Allah al-Musta'an. Och det är också fint råd att Uthman sa att genom varenda dag så ville han läsa Koranen. Och det är så en muslim ska vara, att man alltid avser en stund varje dag till att läsa den här välsignade boken. Vem av oss har utsett en timme eller halvtimme om dagen där vi måste läsa Koranen? Vi har en bestämd tid efter fajr eller på kvällen klockan 6. Jag måste läsa Koranen. En halv juz, en sura eller någonting. Det här är någonting som man ska göra. Wallahi, Allah al-Musta'an. Må Allah göra oss från folket av Koranen. Må Allah förena oss med sahaba och profeterna i nästa liv. Wa akhiru da'awana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Och jazakum allahu khairan.